Värvet görs i samarbete med Acast.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag, ska jag få en halv miljon för att leva 10 år till? Det slår jag till.
Gästgivare, professor, initiativtagare till restauranghögskolan i Grythyttan, entreprenör, vinkonnässör, författare, krögare, herrgårdsägare och givetvis frekvent gäst i både tv och radio. Och det där är bara ett axplock av vad Carl Jan Granqvist hunnit med under sina 75 år på jorden. Och av allt det här så är han kanske ändå mest självlysande som gäst i media. Eller det är naturligtvis där vi sett honom mest, oavsett om han dyker upp i På spåret med Filip och Fredrik eller testar vin med Mauri Hermundsson i Uppdrag mat, så har han en otrolig karisma. Han är liksom född att vara värd. Men nu är det Värvet och han får vara gäst istället i avsnitt 482 av intervjuserien. Här är Carl Jan Granqvist. Jag tänkte fråga dig hur din vardag ser ut just nu.
Ja, den gör som att jag går upp tidigt och kompenserar det med att gå sent i säng.
Ja.
Så att dagarna fylls.
Jag hade kanske tänkt att du hade trappat ner lite med arbete och sådär, men...
Jag har ju arbetat, har aldrig arbetat hela mitt liv. Jag bara sysslar med min hobby, och den behöver man ju inte trappa ner på.
Ja. Men nu är det något slags bok som du jobbar med, eller?
Flera
böcker. Vill du berätta?
Ja, den första boken som nu båda blir färdiga i år. Och den ena hand heter Svensk gastronomi, en global succé. Och den ska bli den officiella svenska boken vid världsutställningen i Dubai. Och den kommer att översättas förmodligen till 7 språk, men initialt åtminstone till arabiska, till kinesiska, engelska och svenska. Och sen tror jag då att om det blir som vi vill att göra Stockholm till Europas gastronomiska huvudstad 23, så översätts den också till tyska, spanska och franska.
Wow. Okay.
Och det är den första boken någonsin i svensk historia som är översatt lite bredare. Och det är ett, vad kan vi säga, att svensk gastronomi, alltså svensk gastronomi global success, det är ju, det är, vad ska man säga, en typ av testamente lite grann. Det började med till min 70-årsdag, så skrev vi en bok som heter svensk, den heter då Från gastronomers u-land till världstopp. Hur kunde det ske?
Mm. Ja.
Och det var Karsten Tyfjö, och det är han som är huvudredaktör för boken. Men jag är ju så att säga lite producent.
Mm. Karsten, han kan sin mat, va?
Ja, vi talar ju aldrig om mat.
Okay.
Och det är ett väldigt egendomligt ord. Det går knappt och etymologiskt härleda. För det går tillbaka egentligen till griskött. Mm. Vi talar ju alltid om antingen ingredienser, hantverk eller måltid.
Mm. Okay.
Det är bara svenskar som talar om mat.
Du tycker att det är nästan ett skällsord att säga mat?
Alltså mat är intressant för de som är hungriga.
Mm.
De som svälter. Ja. De behöver mat, de behöver föda. Men ett folk som är mätt och i regel lite övermätt, de behöver gastronomiska upplevelser. Och om du vänder på begreppet och tänker goda råvaror, ett härligt hantverk och dessutom en gestaltning, då blir det en måltid.
Mm.
Och då är det ju så att vi kristna har ju måltiden som ett sakrament. Och varje gång vi begår det här så blir vi av med vår ångest. Och om jag tar vin då, som jag är intresserad av, så är det någonting som har odlats i alltså 6000 år, vet vi ju. Men det växer där inget annat livsmedel finns, där det är torrt och där det är grusigt. Så det är ett utmärkt livsmedel i dessa trakter. Men det är först med kristendomen som det blir Jesu blod. Och i och med att vinet tar en annan form, så är det så att brödet och vinet gör att vi skänks glädje och tillförsikt för livet. Och det är grunden för den europeiska gastronomin.
Utan att spoila bokens knorr då, men om jag fick gissa varför vi har varit så framgångsrika inom gastronomin, får jag göra det?
Mm.
Så är det att vi har en ganska svag självkänsla, så att vi har tagit väldigt mycket intryck utifrån och gjort dem till våra egna.
Ja, det tror jag inte på. Nej, det är så här att de här nordiska länderna är väldigt olika i sin karaktär. Och vi har en enda nation som har sysslat med köpmanskap, och det är danskarna. De har en borgerskap, de har en borg, de har en mur omkring sig. Innanför den här muren får man handla. Och alla som handlar, de har alltid pocket money. Och ska man göra affärer så måste man ha smörjmedel, och smörjmedlet är alltid gastronomi.
Mm.
Och därför utvecklas alltid gastronomi där du har en stor handel.
Okay.
Mm. Är du en bonnation som till exempel Norge, så kan hustrun laga billigare mat än att gå ut på etablissemang. Och då får du en mycket agral kultur. Har du storslaget folk som finnarna, så är ju alltid måltid något storslaget. Det är ju bara finnarna som, när man konfirmerar ett barn, går på stadshotellet och ger dem en sup efter det att man har fått sin dos i kyrkan.
Mm-hmm.
Det är mycket storslaget. När det gäller Sverige har Sverige en enda utgångspunkt, och det är teknologi. Vi har levt på teknologi, och det blev en succé efter andra världskriget. Hela Europa var krossat. Det fanns bara ett produktionsland med duktiga tekniker, med duktiga ingenjörer och en intakt industri. Och därmed gick vi från världens fattigaste medelklass på 20 år till världens rikaste medelklass. Det är hela sanningen. Mm. Och om du får en stor medelklass som är välutbildad, då kan du resa, du har råd att resa. Och tillhör det då ett folkrörelse nation som Sverige med religiösa, med olika doktrinistiska tankar som nykterhet och annat, då gör du allting kollektivt. Och det här har det finns ju bara ett land i världen som under 40 år haft mer än 50% socialdemokrater. Mm. Det finns bara Sverige. Mm. Och då gör vi allt likadant i min generation. Inte våra barn och barnbarn, för de kommer att bli stora egocentriker och väldigt entreprenöriella. Men min generation, de tänker så här nu när man kommer upp i 75-årsåldern. Jag har aldrig levt. Jag ska inte besvära mina barn med en grav. Jag ska brännas, jag ska blåsas bort. Ingen ska behöva ha besvär av mig, för jag har inte betytt någonting. Medan om jag tittar i Bergslagen och går på våra gravar där då, så har man levt, man har varit entreprenör och man reser monument. För man har varit en stor entreprenör. Mm. Det tror jag våra barn och barnbarn kommer att göra över sig. De kommer att sakna att deras föräldrar var så oerhört kollektiva att man inte ens tyckte att man kunde ha en grav.
Mm. Men hur får du ihop det här med gravarna och liksom vår otroliga framgång som matlagningsland?
Alltså, det du just tog upp, det är ju att Sverige genom sin kollektiva sätt att hantera alla frågor har ju blivit världens bästa land att just testa trender i. Det finns ju bara Sverige man kan testa, därför vi är så kollektivt tänka i en viss ålderskategori. Och då är det så att om det nu blir populärt att till exempel äta gott och det blir en del, ja men då gör alla likadant. Och det är det som är själva undret. Nu är det ju så att 1970, när den här boken tog sin början, var det mindre än 5% av Sveriges folk som drack vin överhuvudtaget. Idag är vi den population i världen som dricker mer champagne per capita på jorden. Det kan man kalla ett under. Mm.
Vi får se om vi återkommer till Sverige på något sätt. Men i det här med vad du faktiskt gör på dagarna. Det finns ett par restauranger som du fortfarande är inblandad i.
Alltså, vad jag har kvar är just Vinkällaren Grapp i Stockholm, där man lagrar vin för de som inte vill dricka fostervatten. Mm. Och den källan har tre affärsben kan man säga. Dels lagra vin under optimala omständigheter, det vill säga vibrationsfritt, viss temperatur och rätt fuktighet. Men du måste också ha ett datasystem så du kan hålla reda på dina 1000 flaskor som du har i din källare.
Är det någon som går och vrider på dem i precis rätt intervall?
Det är också en sån där svensk idé att man måste vrida. Det är en process när du gör champagne under en begränsad tid som man vrider på flaskor. Annars ska de ligga stillsam.
Aha.
Och vila.
Wow. Okay.
Så det ena är affärsbenet. Det andra affärsbenet är utbildning, kurser och möta människor som har med vin att göra. Det tredje affärsbenet är att umgås socialt över vin, för vin är ju något mycket socialt. Det kan du göra var som helst, men här funkar det både hög- och lågkonjunktur i den där källan, därför i lågkonjunktur är det bra att dricka det du redan har köpt.
Mm. Jag förstår, okej.
Okay. Det är den ena biten. Ja. Den andra biten är ju att jag har haft och varit delaktig i 4 restauranger i Stockholm. Lejontornet och Moderna museets restaurang och Arkitekturmuseets restaurang och Myntkrogens restaurang. Men de är avvecklade för 10 år sedan. Och sedan hade jag ju Grytorens Ersivagård från 72 till 2003. Men ur det uppstod ju restaurangskolan. Och när den väl var satt och fanns, som är en del av Örebro universitet då, så ansåg jag att det var lika bra att jag sålde Ersivit, för att mina kollegor kunde inte skilja på utbildningen och mig som ägare av ett ersiveri. Mm. Då ansåg jag att det var bättre att vi drog en rågång där.
Okay.
Men sen har jag ju Saxo Bruk. Och där driver jag ju också en begränsad verksamhet under 5 månader på året under turistsäsong och till viss del även vintertid med event.
Mm. Även om du då inte ser det som arbete, men det känns ju som att du jobbar jämt, eller?
Alltså min mamma sa ju en gång, min älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Mm. Allt däremellan är en speditionssträcka. Mm. Och jag tycker det är en bra idé och tänker inte sluta den slutsatsen. Livet går ut på kalas.
Jag förstår. Vill du berätta om Saxo Bruk?
Ja, Saxo Bruk ligger absolut så långt österut man kan komma. Mm. I Värmland. Och den ligger på vattenlinjen. Så på ena sidan rinner vattnet till Järntorget i Stockholm. Och på andra sidan rinner vattnet till Järntorget i Göteborg. Okay. Det här är Skandinaviens demografiska centrum kan man säga. Det är lika långt till Oslo som det är till Göteborg som det är till Stockholm. Här är svensk välstånd byggt. Och vi hade det bästa av alla järngruvor, Persberg, de fosforfattigaste. Och därför fick vi tillverka nitarna till Eiffeltornet. Eiffel tyckte det där var segt och bra vin. Jag brukar säga till min son när vi dricker champagne högst upp och tittar ut över Paris. Det håller ihop, tack vare oss. Och det där skapar en förutsättning, den här inkomsten som järnet ger. Och det skiljer sig, alltså en bonde som sysslar med att koka järn eller en som gör till exempel säd, den kan sälja säden var som helst. Alla behöver säd. Men järn kan du inte sälja till din granne för det kan koka dig själv. Och det innebär att du måste vara utåtriktad. Antingen vill du umgås med Sankt Petersburg, London eller Paris. Du måste kunna ryska, engelska eller franska. Så att järnbönder är inte navelskådande. De är globalt seende och har alltid varit. Och därför blir ju världen helt annorlunda. Och så tjänar du lite pengar. Och då får du möjlighet att ta hand om galningar. Och utan galningar kan du inte ha någon poesi. Och det är därför sagan finns i Värmland. Mm. Den finns med Fröding. Man hade råd att ta hand om Fröding. Man älskade galningar. Man hade råd med galningar.
Mm. Märks det även idag?
Ja, det finns en viss typ av bara intonationen och dialekten och det som gör att man blir på gott humör så fort man hör en värmlänning. Men där finns jag då, så långt österut mot Västmanland man kan komma. Och Saxon ligger faktiskt då på gränsen, men sen går man över gränsen och då kommer man till Grythyttan. Och där finns då restauranghögskolan, Campus Grythyttan. Och då vill jag utveckla Saxo Bruk till att bli någon typ av hem för svensk gastronomi. Så att jag håller nu på och vill gärna donera den där egendomen som är på 200 hektar med 3 fastigheter och 13 hus med en golfbana och skog och vatten. För att just finnas ett gastronomiskt hem, för det finns inte i Sverige. Mm. Och man har utrett det där i årtionden och lagt miljon på miljon. Och alla vill ha det där centrumet i Stockholm. Därför att vi är väldigt centrerade till de här städerna. Men nu råkar världens enda restauranghögskola där vi tar hand om kockar, servitörer och sommelier ett konstfack för de yrkesverksamma finnas i Grythyttan. Och då tycker jag att den här centrum ska ligga nära den här utbildningsenheten som faktiskt har utvecklat 3000 yrkesverksamma studenter, som vi säger då alumni. Och då behöver de ha ett hem. De behöver komma tillbaka och vi behöver hjälpa dem med sina relationer och skapa. Ja, om jag nu ska återgå till utgångspunkten här. Jag talar ju om den europeiska gastronomin. Och jag är helt fascinerad av den europeiska gastronomin. Som så skiljer sig från alla andra kontinenter. Och det bygger just på det här med sakramenten. Och då är det så att äntligen 14 bestämde man i den europeiska unionen att vi har ett arv, ett gastronomiskt arv som är Europas gastronomiska arv. Och då sitter jag i den här styrelsen för Europas och i den internationella. Och då är det ju så att vi diskuterar ju antingen globalt. Vad kommer det hända med Europa? Och då vet du ju lika bra som jag att vi är under 10% som är europeer. 90% bor någon annanstans. Vi vet också att i det här Europa finns det ett problem och det är att vi har alldeles för få akademiskt utbildade. Vi har under 38% mellan 25-35, medan man i Sydkorea har över 80%. Vi hänger inte med. Men det finns ju saker som är undantag som Europa är magnifikt duktiga på. Och det är vår kultur. Och därmed har vi exporterat under många hundra år vår musik och teater och vad det nu kan vara. Men även vår gastronomi. Mm. Så hur man instrumentaliserar, hur man sitter, hur man beter sig globalt, det är en europeisk realitet. Och det är ett heritage som vi måste ta hand om. Och då har vi skapat det här dokumentet. Sen för några år sedan, vill säga 8, 7 var det väl, så skapade vi genom Nordiska ministerrådet och Per Unckel, som då råkar vara ordförande där, fick vi först 25 miljoner och sen 35 miljoner så vi kunde utveckla ny nordisk mat. Då har vi ett europeiskt arv, men vi har också ett nordiskt arv. Och i Gastronomiska akademin har vi nu utvecklat ett symbolum, ett testamente. Vad är då det svenska arvet? Mm. Och det svenska arvet ska vi ta hand om i det här stiftelsen för svenska gastronomi utveckla. Och det där lägger jag mycket möda på. Mm. Och jobba med att utveckla gastronomi som en konstart.
Alltså, om vi återgår bara till det här med bruna bönor och fläsk och det där. Alltså, det äts ju betydligt fler tacos än bruna bönor i Sverige idag, antar jag.
Men det är olika kategorier av åldrar.
Men jag tänker, tror du att det är ett problem? Eller känner du att det är någonting som håller på att gå förlorat?
Alltså, trender inom det vi stoppar i munnen kommer alltid att finnas och alltid funnits. Gustav Vasa älskade renska viner till exempel. Mm. Mm. Det gjorde vikingarna för övrigt. Så trender kommer och går och måste få komma och gå. Lever en global väg kommer det vara så. Och tacos är just nu någonting som man tycker är roligt med de där klumparna som man skär på. Det är skojigt, tycker somliga då. Och det måste få vara så. Mm. Vet du vad som är gott för mig som konsument?
Berätta.
Allt bygger på sinnesperception. Man tar in med ögonen, näsan, munhålan och öronen. Och då går det in som en elektrisk impuls i hjärnan. Och då kommer det upp till en liten knut som jag kallar för sapperknuten, känna avknuten. Och där möter den dina tidiga erfarenheter och dina tidigare kunskaper. Och då uppstår det en syntes i din hjärna, vad jag tycker om eller inte. Mm. Och jag måste, som i en humanistisk värld, demokratisk värld, få tycka att det här är gott. Därför det här är jag präglad på. Somliga kommer att älska surströmming. Och somliga kommer att hata surströmming. Man måste få ha rätt till det. Mm. Och jag behöver inte alls vara ett offer för det där. Utan jag tycker om det jag tycker om. Sen kan man inte glömma att när det gäller gastronomi så kan man utveckla. Och så har vi verkligen gjort. Vi har gått från brännvin till lätta viner, smakfulla viner. Vi har gått från att dricka det minsta alkohol någonsin. De unga generationerna har aldrig druckit så lite alkohol som idag. Men vi har aldrig druckit så mycket vin som idag. Man kan påverka.
Ja. Det går inte att gå på restaurang idag utan att, ja, det är klart att det finns massa restauranger som inte har hamburgare. Men väldigt, väldigt många restauranger har hamburgare. Det är caesarsallad. Det är liksom, det har varit samma meny nu i 15 år på alla krogar och så ska barnen äta pannkaka. Vad tänker du om den här likriktningen i restaurangbranschen?
Nu, vi lever ju i en global värld och mycket är ju samma trender runt jorden. Just när det gäller hamburgare, caesarsallad, det är ju en rolig rätt som kommer från New York i och för sig från början. Från Waldorf Astoria. Så det finns ursprung på dem där. Och Hamburg, jag tycker det är väldigt roligt att det där köttet skulle just komma från Hamburg. Mm. Men det uppstår nya saker och det där, man får väl lov att säga då att ofta är de där väldigt bra rätter. Mm. Det är lätt att göra, du kan förbereda, de funkar, de är inte så kostbara. Och ofta smakar de dessutom gott. Mm. Så att det är helt naturligt.
Har du en favorithamburgare i Stockholm eller Sverige?
Alltså jag äter nästan aldrig hamburgare, utan då ska det vara så att jag är jättehungrig och det finns ingenting som är öppet. Då kan jag stoppa i mig en hamburgare i och för sig. Och jag har ingenting emot det. Men jag har fullt få att testa mina egna rätter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja, en av de anteckningarna som jag gjorde först när jag läste på om dig nu var att jag ville fråga dig om du ser dig som klassresenär.
Alltså, ja, det var klassresenär, för vi tillhör den finaste familjen överhuvudtaget. Därför, om man är uppvuxen på landet och tillhör de här gamla familjerna, då är de så fina som de finare finns inte. Mm. Och min mamma var med i en syförening som heter Nytta och Nöje, och den var så fin så den dog ut. För så fina människor fanns inte längre.
Okej, ja. Jag märker det, att jag var ute på hal is där. Så det stämde helt enkelt inte.
Nej, alltså det fanns någon, i det här bondesamhället fanns det någon självklarhet att alla var betydelsefulla. Alla var betydelsefulla. Mm. Alla var viktiga.
Hur är det, hade du dialekt när du växte upp?
Ja, alltså jag har ju fortfarande lite dialekt. Faktiskt. Men det blir ju mycket mer när jag kommer hem.
Ja.
Mm. Det är klart att jag tycker det är väldigt roligt med Peter Flack. Mm. Och det finns ju så vansinnigt mycket roliga historier. Och en av de bästa historierna, det är ju att vi hade ju en person som heter Johan Bern, som tog och köpte upp alla hörnhus i Örebro och blev en filur. Och han hade ett harmoniskt äktenskap. Och så dog hustrun. Och han byggde ett mausoleum över sin hustru och satt där och grät i månad ut och månad in. Och så kom man på att han hade en ganska snygg hushållerska som hette Svia. Han sa att slutar jag sörja, nu gifte jag mig med Svia istället. Så gifte han sig med Svia. Och Svia sa att hörde du, alla kärringar här i Örebro har en briljantring, det har inte jag. Så då köpte han en briljantring. Och då var de på kalas och då sa Johan: hör du Svia, pit i näsa så det ser briljant det där gnistrar. Det är en sån där närkeshistoria.
Ja, vad roligt. Jag tänker också...
Och den briljantringen äger då ett barnbarns hustru idag. Den där. Varje gång jag äter middag med den där Kerstin så tänker jag, ska jag säga pit i näsa? Så det ser briljant det där gnistrar.
För hon brukar ha den på sig.
Ja, hon har den på sig ibland.
Ja, vad roligt. Men du, det här med att kunna prata om vin på det sättet som du gör, har du alltid kunnat det?
Alltså, jag kände väldigt tidigt att jag är väldigt begränsad. Och då tänkte jag att jag måste ha någonting där jag känner mig trygg. Och då bestämde jag mig för att det ska bli vin. Mm. Vin ska bli min grej. Och det gjorde jag väldigt tidigt. Mm. Och då började jag läsa allt om vin och resa. Och nu är det så ändå att jag har ju åkt där och jag gjorde ju det så tidigt i mitt liv. Och jag har så mycket vänner där så jag känner mig trygg med det där.
Mm. Och där i det här fallet, är det framförallt...
Vinvärlden.
Ja, okej. Okay. Så det är hela, det är, du är i Kalifornien, du är i Bordeaux och så vidare.
Ja.
Ja. Hur är det med...
Australien, hela faderullan.
Alltså, mm. Hur går det för nya världen?
Alltså det är ju så dynamiskt. Alltså vin är ju en produkt av fred. Och alla goda viner fodrar väldigt mycket fred. Och det, vad är det som gör vin? Jo, mycket kapital och mycket mantimmar som man brukar säga. Och det innebär att så fort det är krig så blir vinen mycket sämre och sötare. Och ju längre fredsperiod, ju torrare vinen dricker man.
Därför att man har tid, eller?
Ja, det fordrar mycket mer engagemang att göra vin. Mm. Så att Vi har ju aldrig haft så lång fred på jorden i de här områdena. Sen finns det vissa undantag där man fortfarande gör bra vin fast i krig, Libanon till exempel.
Okay.
Det är oerhört originellt.
Chateau Musard.
Mm. Det var kul. Mm. Det är ett av mina favoriter.
Vad härligt.
Ja. Tycker du om det?
Jag tror inte att jag har druckit det.
Nej.
Det måste jag...
Men du kommer ihåg det?
Ja, självklart. Den här typen av otroligt exklusiva viner då, jag känner inte till så många, men om vi tar Cheval Blanc till exempel, som ju kostar från 8000 buteljen till astronomiska summor. Mm. Är det värt pengarna?
Nej, men man kan inte tänka så, därför att det finns ju saker och ting i en global värld där det är mer ett uttryck för en social kontext.
Mm.
Så du dricker ju inte smak, utan du dricker en social kontext. Och då om du får tillväxtfaktorer i Globen så ökar priserna där. Jag menar, herregud, jag köpte ju de där vinerna på rea i Sverige 72-73. De kostar ju 100 kronor. Alltså 1947 och 55 köpte jag på rea under 100-lappen.
Oh.
Och nu kan man sälja dem då. Samma årgång kanske för 40 000 någonting sånt. Mm. Så det är en hysterisk utveckling.
Hur många buteljer äger du?
Några tusen.
Ja. Spridda, men de flesta ligger här i Stockholm då, på Grapp.
Ja, och men jag har genomgått en oerhörd pärs det sista året.
Berätta.
Alltså 2020 är ett svårt år för mig då. Och det började med att man skulle lägga ner Campus Grythyttan. Och då fick jag ju dra en lanser där, det var i februari. Och sedan byggde jag om ett hus, jag ville göra det här camp. Jag ville ju göra med en stiftelse, och då skulle jag ha laborativa kök, och så skulle vi utveckla det här till ett hem för svenska. Och då blev det ett år försenat, och istället för 8 miljoner gick det på 16 eller 17 eller 18 miljoner. Och det innebär att hela min ekonomi, för jag hade byggt upp för 8 miljoner, 9 miljoner, och nu blev det dubbla. Och då var jag tvungen att sälja vin. Jag sålde bland annat en låda, vet du varför, där de gav 120 000 kronor flaska i Hongkong. Men det hade jag ingen lust med, jag var tvungen för att få fram lite miljoner där.
Mm.
Så att jag har gjort mig av med, sorgligt nog. Men, och samtidigt då så går min ansvariga för det här i vägen, för det blir för mycket för honom för allt det här. Och samtidigt dör min onkel som sitter på familjeförmögenheten i han dör också i februari. Då har han testamenterat, han inga släktingar, han testamenterar 50 miljoner till gravens skötsel. Oerhört originellt får man ju säga. Ja, man blir alldeles utmattad. Och sedan så dör min mycket kära vän i augusti, den 7 augusti. Så det var slag i slag hela perioden där. Typ tragiskt att han dog, oerhört frustrerande för mig. Det är tragiskt att sälja sina älsklingsvinerpension i Hongkong.
Ja.
Men allt blev sådär.
Men känns det som att det är på väg upp nu?
Ja. Och fördelen var att Grapp gick så bra. För det är bara nördar där. Så det gick ju bättre än någonsin.
Mm.
Under den här. Och så pandemin, jag menar, vi får inte glömma pandemin överallt. Jobba. Så att den där anläggningen där uppe kom ju helt av sig. Men vi kom igång faktiskt 1 juli. Och det blev mycket mer folk än jag hade anat. Och jag höll på att jobba ihjäl mig. Jag tog i disken och receptionist och alltihopa. Mm. För jag hade inte råd att anställa några. Okay. Så jag jobbade som aldrig förr.
Oh, wow. Du, jag träffade min pappa igår, så sa han, ja Carl Jan, vad han har gått ner. Och då tänkte jag att han främst syftade på vikten.
Ja.
Och det var ju väldigt omskrivet när du var med i Biggest Loser, VIP och så vidare. Men är det en följd av din diabetes att du har fått lägga om liksom, din livsstil?
Ja, det kan man säga. Jag har ju fått då en väldigt bra livskamrat, professor Kerstin Brismar. Och det är egendomligt det här med diabetes. Det är ju inte av världens största folksjukdomar. Och det är Sverige som har varit framstående där. Och vi har ju drivit fram, och det är vi som ligger till grund då, för att jag har nu den här sprutan.
Insulinet.
Och insulinet är ju framtaget och utvecklat utav en person som var gastronom förut och var med i Lilla sällskapet. Nu tappar namnet på honom och kommer alldeles strax. Och då är det så att det har ju aldrig varit fint att tjäna pengar. Det enda du vet är fint att tjäna pengar på i Sverige, det är teknologi. Men inte medicin. Mm. Men i alla fall fråga om min vikt. Så då har jag jobbat med Kerstin. Och då har jag försökt att hjälpa henne att samla in pengar till forskning kring det här. Och det är naturligtvis därför att jag själv har det. Och vi har det som en gen i familjen, som min farfar hade det och min farbror hade det. Och då så säger Kerstin till mig att om du går ner 10 kilo så kommer du leva 10 år till. Och då, ja, inte gick jag ner några 10 kilo. Jag gjorde väl lite som hon sa. Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag, ska jag få en 500 000 för att leva 10 år till? Det slog jag till. Ja. Så då slog jag till på det där.
Ja, om att vara med i tv och gå ner i vikt så att säga.
Ja. Och då så visade det sig då att Kerstin säger, om du nu gör det, då kommer du att bli av med ditt insulin.
Okej. Okay.
Och du måste nu börja mäta, för jag är inte så där noga att mäta det där insulinet. Eller vill säga med blodsocker. Ja, det dröjde ju inte knappt 14 dagar så var jag tvungen att ta bort sprutan.
Oh.
Så, och, det var, och, då, ja, och dessutom, det sa jag redan inför där, att om jag kan i min generation bli ett exempel på att om du motionerar och lägger om din kost så lever du längre. Då tycker jag att jag gör en insats. Mm. För folkhälsa. Så gjorde jag ju det. Och sen gick det bara farten. Så att jag gick ju inte ner 10 kilo. Jag har gått ner 30 kilo. Och jag håller med. Det är också lustigt.
Regelbundna måltider och mycket promenad.
Ja. Alltså. Jag, det är klart att jag promenerar på vintern. Men på sommaren. Jag håller ju på att jobba i Järme där uppe. Så jag behöver inga promenader. Mm. Det springer jag ju runt där. Så att det har gått av bara farten.
Ja. Vad härligt. Men alltså, har du alltid levt med diabetes innan där?
Nej, men 15 år.
Ja, okej. Det dök upp så här, ja. Åldersdiabetes.
Ja, så det heter. Absolut. Det är en tvåa.
Mm. Jag hörde dig i någon intervju när du sa att det tog otroligt lång tid för dig att hitta din identitet. Och sexualitet sa du också. Hänger de ihop liksom?
Alltså identitet och sexualitet, den sexualiteten man väl född med.
Ja, jo, fast det...
så den har man väl som den är. Men det är klart att jag kommer ihåg väldigt mycket att jag hade problem med att identifiera mig. Och sen läser jag Nigel Nicholsons bok om Lady Sackville West. Och då började jag inse, och jag glömmer aldrig, jag var tvungen att åka omedelbart till Sissinghurst, om du har varit där.
Nej. Jag känner inte till den här författaren alls.
Lady Sackville West och Nigel Nicholson, ja, det är ju ett par, och de får två barn, och det är sonen som har skrivit den här boken. Den heter Portrait of a Marriage, eller Porträtt av ett äktenskap. Och de gifter sig. Och sen en dag så måste hustrun, och de bor på det här som heter Sissinghurst, och det är ett Tudor house, Tudor arkitektur vet, och sen så ligger ett långhus, och så är det den här stora White Garden, du vet, The Burning Garden och så här, där. Och då är det en promenad, hustrun vill tala med sin make, och så hon går alltid omkring i ridstövlar och ridbyxor, och det knakar i paketen, och hon måste då berätta för honom att hon har en förälskelse i Virginia Woolf.
Mm.
Men hon skriver ju, du vet, väldigt många romaner som sträcker sig över flera århundraden, och olika kön också, hur det förändras. I alla fall så säger hon att jag är förälskad i Virginia Woolf, jag måste tala om det för dig, min älskade make, alltså här ligger det till. Och då tar han en promenad och tänder sin pipa och går och blåsar på den, och så kommer han fram till följande. Och då säger han så här, varje människa är unik, ojämförlig med någon annan. Ett kosmos som svävar i den yttre rymden. Om det kosmoset möter ett annat unikt och det uppstår en relation, så kommer man att laddas med energi. Jag är mycket tacksam för din relation till Virginia Woolf. Det fyller dig med energi och det kommer jag att få glädje av. Jag är mycket tacksam för det.
Mm.
Och så är nog livet. Vi har olika relationer och vi är fullkomligt unika. Och det viktigaste är att vi fylls av energi och livs. Och då kan det variera. Och det har inte så mycket med sexualitet som väldigt många andra bitar. För sexualiteten är naturligtvis väldigt viktig. Men samtidigt finns det väldigt många andra delar i romansen. Eller förälskelsen som är lika värdefulla som sexualiteten.
Ja, jag förstår. Mm. Innan jag släpper dig så skulle jag vilja fråga dig vad du tänker att du ska göra med resten av din tid.
Jo, det vet jag.
Berätta.
Jag tror inte att jag blir så gammal. Och det har ju ihop då med min diabetes. Och jag har ju, nu i våras så fick jag återigen en sån där blodförgiftning som bara kommer. Jag tar ett litet sår. Och varje gång är det lika drastiskt kan man säga. De måste omedelbart hitta någon motgift. Och det går från några timmar så ligger man där på sjukhuset igen. Och det har jag, när jag drabbas av det 3 gånger. Och då innebär det att man måste städa. Och man måste göra upp.
Mm.
Och nu håller jag på att städa och göra upp. Och det är därför jag vill göra den här stiftelsen. Och jag vill se till att det finns ett hem för svenska. Och jag har ju döpt det här till Nordiskt centrum för europeisk astronomi. Ett hem för svensk astronomi. Så håller jag på med det där. Och då är slutresumén av det där att jag vill försöka att etablera att gastronomi är en konstart. Och den enda konstart som man installerar i sin egen kropp. Mm. Bildkonst kan man titta på, musik kan man lyssna på, vin kan man dofta på. Så här. Men hela måltiden är ju någonting du installerar i dig själv. Och då har jag fått en idé, jag måste säga att Ingrid Gerts Mårtensson som bestämde sig för 40 år sedan, 35 år sedan, att hon skulle göra om mode till en konstart.
Mm.
Och just i år är det 10 nationalmuseer i världen som har mode på sina nationalmuseer som en konstart. Liksom här har det ju varit på nationalmuseum, du vet. Men, och då säger ju Ingrid, det är ingen som klär sig i någonting därför man vill veta hur stark fibern är. Utan man vill ju korrespondera med det samhället man lever i. Det är därför man, och samtidigt tycker jag att det är likadant. Vad du sätter i din kropp är på det sätt du vill korrespondera med det samhället, den kultur du finns. Och ju mer du tycker att måltid är en konstart, ju mindre äter du, ju mer genomtänkt är det och ju bättre folkhälsa får vi.
Mm.
Och det är det vi kan se till exempel genom att vi minskar alkoholintaget och bland ungdom. Så här. Och därför vill jag ju då de här sista 5 åren försöka få till. Och nu har jag lagt upp en plan på 5 år. Så då vill jag att det ska sluta med en utställning på Nationalmuseum om måltid som en konstart.
Vad trevligt. Ser fram emot det.
Ja.
En bonusfråga också bara. Du som har varit professionell festprissa i nästan hela ditt liv, hur har du liksom lyckats att inte bli alkoholist?
Nej, men det har ju med en karaktär. Alltså, det hör, tror jag, absolut med att om man som jag föds upp med en trygghet, man måste ju ha någon trygghet i sig själv. Så att jag har väl fått den där tryggheten. Och jag kommer ihåg, jag brukar ta det exemplet då, att mina föräldrar är ute och julhandlar och kan jag vara 4 år. Och de tappar bort mig. Eller jag tappar bort dem, inte vet jag. Och jag går in i en trappuppgång. Och jag får aldrig någon stress av det där, utan jag lägger mig och sover och tänker, ja, jag kommer så småningom ligga i min egen säng. Det här är ingen fara, jag kan sova en stund här i trappuppgången. Så jag har aldrig, jag har ju utsatt så många obehagligheter i och för sig då. Men jag tror att jag får tacka mina föräldrar att jag fick en trygg uppväxt.
Mm.
Trygghet tror jag är utgångspunkten för det där.
Är det lite genetik också?
Ja, absolut. Min mamma var ju en väldigt trygg och söt och älsklig person. Min pappa hade ju fruktansvärt mycket energi. Så det har jag ärvt därifrån.
Mm. Nu då så går vi över på succémomentet, frågor du inte fått förut. Mm. Och sen så är vi klara, tror jag. Vad har du för invändningar mot banan?
Jag har ingen invändning mot banan. Jag åt den i morse.
Jaha, okej.
Okay. Jag tycker banan är jättebra. Den är lätt att skala. Jag har den alltid på mitt köksbord. Jag äter alltid den banan varje morgon. För det är bra till mina mediciner.
Perfekt.
Så jag börjar med en banan på dagen.
Ja.
Så tycker jag den är rolig och lite fräck.
Ja. Var går gränsen för vad som får förtäras i kollektivtrafik?
Aha.
Och inte?
Alltså jag tycker att man, det är ett oskick att äta överhuvudtaget och inte sitta ner och skapa en måltid. Det är ett jävla oskick, tycker jag.
Så inte ens en banan passerar?
Men jag är inte någon kategorisk människa. Om det nu så att jag blir blodsockerbrist, det är bra att stoppa i en banan, kan jag tänka mig.
Okej, okay. Men där går gränsen?
Ja.
Ja.
Jag äter väl inte en korv på kollektivtrafik. Det nej. Luktar och är smetigt och äckligt.
Ja, nej, men det har ju förekommit dock. Du får krympa en känd person och ha henne i din ficka. Vem blir det?
Nej, alltså om jag skulle krympa någon person och ha i min ficka och plocka fram, så är det Lotta Bromé.
Mm.
För att vi har haft så mycket skojigt och vi är själsfränder. Och vi har alltid tid med varandras, så att säga, både glädjen och bekymmer.
Mm. Mår hon bra?
Ja, hon mår bra.
Härligt. Vem tar du helst med till en öde ö? Fisk, fågel eller mittemellan?
Om jag skulle åka till en öde ö, är det som maträtt eller är det som...
Det förtäller inte historien tyvärr. Som sällskap kanske.
Mm-hmm. Det är klart att jag tar med en fågel.
Ja, okej. Okay. Härligt. Har du någon favoritfågel då?
Nej, men då är det naturligtvis... Min favorit är naturligtvis svalor.
Mm. Är det gott att äta?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Med det, Carl-Jan Granqvist, så är vi klara för idag.
Tackar.
Tack så
kul
mycket.
Kul att träffa dig.
Yes, Carl-Jan. Otroligt välklädd givetvis. Smetan direkt ut från intervjun för att tala vin i radio. Och att höra honom snacka om det är ju som poesi. Så vill du höra mer av det rekommenderar jag helt enkelt att googla Carl-Jan Vintips, som han gör på regelbunden basis i P4. Missa inte det. Ej heller ska du missa uppvärvning. Kvista in på Instagram direkt, är du snäll. Producenterna heter Carl Birgersson och Saga Markula. Acast heter Acast och jag, Kristoffer Triumf. På återhörande. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!